Välkommen till ett nytt program av Thailand idag. Och jag som sänder det här programmet heter alltså Bernt och har bott i Thailand de senaste åren.
Lingon är ringa tröst för svärtan i mitt bröst när sommaren flyr och det blir höst. Svamp och nötter finns att få, det kan man leva på. Jag föredrar sommaren då, men nu är det höst. Nu så är det höst. På sin krok sprattlar en mask, jag tog den nu dess ask. Väntar på napp och snö och slask. Stungen av ett björnbärsnår fäller jag en tår. Det är så långt till nästa vår. Nu så är det höst. Ja, nu är det höst. Lingon är ringa tröst för sorgen i mitt bröst när sommaren flyr och det blir höst.
Ja, vi hörde precis en låt som heter Höst som Bertil Goldberg har skrivit, både text och musik tror jag. Och välkommen till studion, Bertil.
Tackar.
Du är en sån där som kommer till Thailand för att få ljusa, skarpa, fina idéer till att skriva revyer och annat teater.
Ja, jag har kommit hit till Thailand varenda vinter nu sen, ja, det är väl 2007 tror jag.
Ja.
Så jag är ju fortfarande lite grön om man jämför med andra veteraner som har varit här längre. Men för mig har det varit ett sätt att få inspiration också till att förstärka min kreativa sida. Jag jobbade på 90-talet mest med administration och kontrakt och releaser och fakturor och sånt. Och nu när jag har blivit lite mer till åren kommen så tänkte jag att jag skulle ägna mig mer åt min kreativa sida, och för min del då handlar det om att skriva musikaler.
Du har skrivit rätt många musikaler.
Nej, det kan jag inte säga. Men jag har skrivit i alla fall en sen på min ålders höst, som heter Fett och som gick upp i Halmstad och i Falkenberg för ett par år sedan.
Och där skrev du alltihop manus och melodier och texter. Och...
Precis.
Och det gör du likadant idag?
Precis, fast den här gången handlar det om Tumba Tarzan.
Tumba Tarzan, vem var det?
Det var en personlighet ifrån 1950-talet. Han var en sorts mytologisk gestalt. Egentligen hette han ju Rolf Johansson. Men jag minns från min barndom att när vi lekte tjuv och polis, då var jag Tumba Tarzan. Och det var min association till 50-talet. Och när jag började forska efter det så stötte jag på en historia värd att berätta.
Och var var din barndom någonstans? Var i Sverige?
Jag är född i Borås och växte upp där fram tills jag blev 18 år och började studera i Göteborg och sedan flyttade till Stockholm.
Så Tumba Tarzan, var han boråsare?
Nej, det var han inte. Han kom ju från Tumba naturligtvis.
Ja, och han var känd ända till Borås.
Ända till Borås, ja.
Utanför polishögskolans restaurang på Sörentorp finns en statygrupp föreställande tre män som sitter på en bänk. Det är Tumba Tarzan, konstapel Björk och bildsköne Bengtsson. Bänken är en av tre grupperade på en cirkel av gatsten med en 2,5 meter hög klockstapel av trä i mitten. Jag brukar sätta mig där och ta ett bloss när jag är ute och går med hunden. Jag minns att när jag var barn så hörde jag talas om Tumba-Tarzan. Det var ett namn som dök upp och fastnade någonstans i bakhuvudet. Det sades att han kunde tala med hundar och plocka isär och sätta ihop en motorcykel med förbundna ögon. Numera vet jag att Tumba-Tarzan hette Rolf Johansson och 1954 var han på rymmen och höll sig undan polisen i ett halvår utan att de kunde få tag på honom. Det är väl därför han sitter staty här utanför polishögskolan.
Ja, det var låten 50-tal som är skriven av Bertil Goldberg som alltså sitter med oss i studion i Thailand. Bertil kommer då till Thailand för att få idéer och tips och ja, helt enkelt inspiration till att skriva små revyer som han sen får upp i Sverige. Ja, Bertil Tumba-Tarzan pratar vi om och han var alltså stockholmare. Men var han känd vidare runt omkring i Sverige eller?
Han blev ju det senare.
Ja.
jag, när jag började studera hans liv, så kunde man ju konstatera att han var rätt mycket ett offer för omständigheter. Det började redan tidigt. Hans mor var svårt sjuk under kriget. Hon opererades, hon hade TBC. Så han fick bo hos sin halvsyster i Stockholm, där han också studerade fiol och blev musiker. Hans småbröder Sune och Olle, de hamnade på barnhem och växte sedan upp till kriminella personer. Så det fanns en skillnad där mellan Rolf Johansson, som han hette, och hans småbröder Sune och Olle, som de var små värstingar. Och han var mer en sökare, en musiker, en kille som ville något annat än det som hans fattiga ursprung egentligen ledde till.
Han ville kanske gå den smala vägen.
Det ville han väl, för han hade ju fru och två små flickor, barn, och ville väl försöka hålla sig ifrån kriminalitet och fängelse och sådant. Men det var inte lätt. Tjuvskytte till exempel, det är ju en sån gråzon. Ja. Vad som är kriminellt och vad som är nödvändigt. Ja.
Är inte det sådär att blir du tagen så är det kriminellt?
Ja, visst är det det. Ja. Han utvecklades i alla fall till en riktig skogens man som var hemma i skogen, och det sades att man kunde aldrig få ta på honom om man inte själv ville.
Okej, så han levde på vad skogen gav helt enkelt?
Väldigt mycket.
Utanför kommun och stat, på andra sidan muren av lagar och diktat. Men du som jagar gods och guld, vad vet du om skogen? Vad kan du om slänterna och gläntorna i trädens hall? Vad vet du om änderna vid stränderna och bockens skall? Läser spåren på varje liten stig. Vi tar oss genom snåren, man blir stark och vig. Ja, vi möter våren som ett land som nyss haft krig. Men du som läser och skriver själv, vad vet du om sommaren? Vad kan du om vallarna och ställena där smultron står? Vad vet du om hällarna och kullarna där vråken slår? Vi som sätter snaror och besegrar med hjälp av list, vi förutser faror, varje bruten kvist. Skinnen är dyra varor när kylan slår till sist. Men du som sätter på dig päls, vad vet du om vintern? Vad kan du om bäckarna och backarna när snön är ny? Vad vet du om vakarna i vikarna och vargens gny? Man, fredlös, laglös, lyst i band. Åh, jag är en skogens man, vilse i eget land. ger tecken på vad som komma skall. Jag följer bäcken som flyter mellan gran och tall. Ja, jag frågar näcken där han spelar i sitt vattenfall. Men jag som söker ett enkelt svar, vad vet jag om livet? Vad kan jag om tiderna och striderna som styr vår färd? Vad vet jag om hjärnorna och stjärnorna som styr vår värld?
Ja, det fick vi höra låten Tumbatarsan, skogsmannen.
Ja.
Som alltså levde, bodde han i skogen också eller?
Ja, de bodde ju i en liten stuga i närheten av skogen. Hans små yngre bröder, de vandrade ut och in från mellan ungdomsfängelse och frihet och begick väldigt mycket brott, typ inbrott i sommarstugor.
Ja, stölder och sånt där.
Ja, visst. Och de försökte ju få med honom och lyckades väl också då och då.
Mm.
Förutom det så fanns ju till exempel hans mor som var van vid detta. Vi har också hans svärmor som tillhörde mer etablerad form av arbetararistokrati kan man säga. Hon var fackligt ansluten, jobbade på Tumba pappersbruk, hade ordnat jobb både åt Rolf och åt Alice, hans fru. Jobb som de inte klarade av. Och en del är ju inte lämpade att leva i löpande bandverksamhet och med stämpelklocka som vakthund.
Så.
Och Rolf, han var en sån kille som inte klarade av att.
Det var ingen 75 människa.
Verkligen inte.
Och
det störde nog svärmor en hel del.
Ja. Där hörde vi melodin, låten Snobb.
Mm.
Och det var alltså svärmor, eller? Det
var svärmor som skällde ut honom, ja.
Ja.
Rolf var inte ensam och var attraherad av sin fru Alice.
Oj.
Utan även hans yngre bror Sune lade ut sina krokar för henne. Och hon uppskattade det. Hon uppskattade att känna sig attraktiv av Sune. Förmodligen hade Rolfs och Alices förhållande surnat.
Ja.
Så hon bedrog helt enkelt sin man med mannens yngre bror.
Och han var ju aldrig hemma, han var ute i skogen.
Nå, ja.
Så att det var kanske lätt till.
Det är sånt som händer.
Det är sånt som händer i
alla de bästa familjer.
Ja.
Men även i de värsta familjerna.
Just precis.
Jag följer med i denna dans. Min kropp den svävar i musik. Han viftar med sin svans. Hör hur han viskar fram repliken. Alla varningsklockor klämtade. Han skrattade och skämtade. Stönade och flämtade. Men han var öm. Jag hörde som en inre röst. Bryter mot det sjätte budet. Som en stormvind i mitt bröst. Mitt hjärta stumma vrål. Jag valde njutningen som tröst. Fastän jag vet det är förbjudet. Alla varningsklockor klämtade. Han skrattade och skämtade. Och flämtade hårt som stål. Vi försvann upp i skyn. Någonstans där uppe blev jag döv och stum. Förlorade min syn. Plötsligt blev jag att hålla på trots mot kärlekens krav. Var det jag som svek? Jag sårar den jag håller av. Vem vet vad smärta det kan vara? Fast en varningsklockor klämtade. Han stönade och flämtade. Jag skrattade och skämtade som på lek.
Ja, det var alltså Alice Tango. Alice som då bedrog sin man Tumba Tasha med dennes yngre bror.
Så var det. Och det här utspelade sig, det här förloppet, eller det här skeendet som vi har pratat om, det utspelade sig under 1952.
Ja.
Och på midsommarafton 1952 så kom polisen och grep hela bunten. Allihopa.
Hela gänget?
Ja, alla tre bröderna, Alice och till och med modern greps.
Oj.
Och de dömdes senare till olika längd på fängelsestraff och,
ja.
och sånt. Jag vet att Alice fick villkorligt och senare missfall. Modern dömdes för övergrepps i rättssak där hon försökte få ett vittne att vittna till
hennes fördel då?
Ja, till Rolfs fördel.
Okay.
Och Rolf själv hamnade i fängelse. Och därmed kan man väl säga att det är ett slut på akt 1 i det här dramat. Och akt 2, det uppstår 2 år senare, 1954.
Satt han inne i 2 år?
Ja. Och var dömd till ett längre straff än så. Men hans fru Alice, hon greps av tvivel, ånger och ville göra allting bra mellan dem igen. Hon lämnade Sune, bad om ursäkt för Rolf och ville att de skulle vara tillsammans igen. Och det inledde alltså det nya dramat. Hur Rolf Johansson blev Tumba Tarzan. Och det började med en rymning ifrån fängelset.
Jag fick ditt brev, sen sa jag stopp. Vill inte vara så långt bort från dig. Det där du skrev, att det fanns hopp för ett liv med dig tillsammans med mig. Jag bara stack, stod inte ut med att vara så långt bort från dig. Inget mer snack, ett snabbt beslut. Jag smet iväg utan något större ståhej. Jag hoppar från cellen ner i ett träd och ner på en åker där det växte säd. Sen in i en stuga, där bytte jag kläder, tog med lite extra för okänligt väder. Jag smög in till Knivsta, tog tåget till stan. Sen gick jag till skogs och sov under en gran. Jag bara stack, stod inte ut med att vara så långt bort från dig. Adjö och tack, jag slog bakut. Jag rymde för att vara med dig. Jag bara stack, stod inte ut med att vara så långt bort från dig. Inget mer snack, ett snabbt beslut. Nu är jag här och allting ordnar sig. Sommar på rymmen i Södertörn. Vi vandrade runt alla landskapets hörn. Från Handen och Jordbro mot Tegelvreten. Kompassen var trasig, något fel med magneten. Vi tog oss fram som soldater i fält. Ett liv i det fria och kärlek i tält. För stunden i ett slags trans. Vi bröt oss in när vi hade en chans. Vi drack det som fanns, tog för oss av maten. Sen satt i vi på grammofonapparaten. Vi sjöng och vi dansade tills timmen blev sen. Sommarnattens leende i månens sken.
Ja, där har vi alltså hört rymningen av Bertil Goldberg som handlar om Tumba Tarzans eskapader. Ja, Bertil, han rymde alltså från fängelset med en omvänd Alice.
Ja, precis.
Och hon skulle försöka börja ett nytt liv.
Ett nytt liv ute i skogen.
Ja,
men de hade hjälp av familjen. Både modern och lillebror Olle som, ja, som beundrade sin storebror.
Mm.
Hjälpte till så alltså att de höll sig undan. De fick mat, de fick tips, de fick stugor, de fick lägenheter. De höll sig undan helt enkelt.
Men Tarzan var alltså fortfarande eftersökt eftersom han hade rymt.
Ja, oja. Det var en stor jakt igång där. Och vid ett tillfälle så befann sig då Rolf och Alice ute i skogen vid Tegelvreten.
Mm.
Och de kokte kaffe där på en eldstad och stekte pannkaka.
Ja.
Och tyckte att livet flöt. Då kommer en polis och säger: "Hands up! Ni är delvis omringade."
Oj.
Och vad fan är detta, tyckte Tumba Tarzan, eller Rolf Johansson då. Och
ja,
tar fram sin pistol och skjuter ett skott i luften. Var på Gösta Svensson, polisen som har konfronterat dem.
Ja.
Han blir helt panikslagen och skjuter hela sitt magasin åt alla håll och kanter. Det ramlar ner döda ekorrar och sparvar och så här. Och till och med bom på stekpannan. Och när han har skjutit slut på magasinet och säger Rolf: "Kom nu Alice, nu går vi." Och kvar blir Gösta Svensson och tittar på en stekpanna med ett kulhål i. Och den där stekpannan med ett kulhål i, den visades också upp i pressen dagen efter. Och då hade ju Rolf Johansson av Expressen döpts om till Tumba Tarzan.
Ja.
Hur de fick det namnet är svårt att säga.
Han var ju från Tumba.
Han var ju från Tumba. Han hade haft en hund som heter Tarzan.
Jaså.
Och kanske var det någon i bygden där som skojade med reporten. Det vet man aldrig.
Nej.
Det vet man aldrig. I alla fall så var det stora rubriker i Expressen och övriga tidningar om den här desperadon.
Ja.
Tumba Tarzan.
Och polishjälten med stekpannan.
Precis. Och ja, nu så här i efterskott så verkar det vara en riktigt tragikomisk historia.
Ja.
Men det var i alla fall starten på det här med Tumba Tarzan.
Ja. Men då tycker jag, då lyssnar vi på låten som heter Stekpannan.
Ja.
Ja, det var stekpannan i Tegelvreten som gjorde Tumba Tarzan till en celebritet. Men tidningarna och allmänheten missar vad som hände i verkligheten. Det var inte Tumba Tarzan som sköt, för det var Gösta Svensson. Han sköt på stekpannan i Tegelvreten och Tumba Tarzan fick ett nytt epitet. Desperadon ifrån Tumba läste allmänheten, stämde inte med verkligheten. De sa det var Tumba Tarzan som sköt, men det var Gösta Svensson. Han sköt på stekpannan i tv-rätten. Gösta Svensson borde vara den där celebriteten. Press och polis finns här allmänheten och skruva lite på verkligheten. De sa det var Tumba Tarzan som sköt, men det var Gösta Svensson. De tog fram stekpannan i tegelbreten och provsköt på polismyndigheten. Domstol och en häpen allmänhet fick se den ballistiska verkligheten. Det var inte Tumba Tarzan som sköt, för det var Gösta Svensson. Nej, det var inte Tumba Tarzan som sköt, för det var Gösta Svensson.
Ja, Bertil, vi sitter så här och pratar om Tumba Tarzan, eller vad heter han, Rolf Gustafsson?
Nej, Rolf Johansson.
Rolf Johansson, ja. Och hans eskapader i skogen i Tumba. Och han har nyss rymt från fängelset, blivit jagad av polisen och varit stora rubriker i kvällstidningarna.
Ja, visst, och sen följde det rubriker allt eftersom.
Ja.
De sågs en här, en där, det var... ett stort pådrag faktiskt. De fick låna en helikopter av Ostermans helikopterservice som sökte dem. Och det var ett stort pådrag. Och inte minst då när de med hjälp av en kompis fick låna en lägenhet.
Mm, mm.
Så då var de och tryckte i den där lägenheten hela augusti 1954. Medan då det kom rapporter att han hade synts i Åre och i Skåne och överallt. Ja. Men sen så var han tvungen att ge sig av därifrån.
Aha.
Från den här lägenheten. Det hade börjat gå rykten om att
han var
de var där. Så de var tvungna att ge sig av och så ut i skogen igen. Men nu blev det lite svalare. Det var inte så skön sommar längre.
Men det var höst. September.
Ja, det blev lite
kallt,
ruggigt och besvärligt. Och för Alice och Rolf så blir det liksom en hård tid och slitningar mellan dem.
Vi vill säkert väl, men så händer det något. Något blir missförstått. Vi börjar gnabbas, plötsligt så drabbas vår tillvaro av ett nytt gräl som växer.
Fult och elakt språk bränner som eld. Jag blir utskälld, ger inte vika, hör mig själv skrika mitt i ett fullskaligt bråk. Idiot!
Försörj. Sen slängde vi okvällingsord till varann. Vi släppte loss en ilska som brann. Sen grät vi så tårarna rann.
Freden känns så för sårbar och tyst. Jag sa inte ett knyst. Ville bli kramad men blev som förlamad. Det är tvivlet som kommer och stör och vrenskas.
Försoningen är ljuv, men det blir svårt när livet är hårt. Vi provocerar, vi exploderar. Han kallar mig hora och jag sa han var en tjuv. En simpel tjuv.
Försoning lite grann. Sen slängde vi okvällningsord till varann. Vi släppte loss en ilska som brann. Sen så grät vi så tårarna rann. Vi mätte våra krafter, det var ingen som vann. Vi kastade glåpor efter varann. Vi släppte fram en vrede som brann på kärleken.
Kärleken den försvann.
Jag ville väl väl, men lätt blir jag stött. Snarare ser rätt, jämt irriterad.
ständigt frustrerad. Jag häpnar. Jag fruktar. Jag fasar. Jag laddar för ett nytt gräl.
Ja, det var låten Gräl som kom efter att Alice och Rolf fått tvingas ge sig ut i skogen igen, där det var betydligt svalare. Det blev alltså svalare dem emellan också,
kan man väl säga. Och det där drog ju ut på tiden. Så, men någonstans i början av november 1954, då hade Alice fått nog. Hon gav upp, tog sig hem till sin mor, blev uppklädd i en fin dräkt av med fältuniformen som hon hade, eller fältkläder i alla fall, och gick frivilligt till polisen. Och det var slutet på Rolfs och Alices kärlekshistoria. Alice har alltså överlämnat sig till polisen och Rolf, han är kvar i skogen i den kyliga hösten, och där spelade vi Kall morgon. Rolf Johansson, han hade tappat lusten. Han brydde sig inte längre.
Han orkade inte längre.
Nej, de snodde en Vauxhall och de befann sig i Roslagen och åkte in mot Stockholm. Och på Stocksundsbron så tog polisen dem. Efter att Expressen hade tipsat dem om att här kommer Tumba-Tarsan.
Ja, så Expressen kanske hade fotograf på bron.
Expressen, de var ju spårade upp till Roslagen. Så att det var både ett stort polisuppbåd och Expressen som var där och kollade precis. Och försökte få tag på dem.
Ja.
Och de bara åkte rakt in i lejonets gap, kan man väl säga. Ja, ja.
Men man kan väl säga då att Rolf, han hade liksom förlorat sin fru och helt enkelt tappat lusten att vara på rymmen.
Helt klart.
Chansen att smita från en välutrustad sitt och leken tar slut. De kom alltid undan, de Johanssonska bröderna. Tumba tar som kärring, de tumba tar som själ. De försvann i skogen, borta med vinden som blåser i ditt hår. De försvann som skuggor, där står vi utan att kunna göra annat än att förfölja dem. Gå i deras skog. Det var bara tyst. Vi gick fram och tittade. Där satt vår jycke och räckte vackert tass. Tumbatarsen såg oss, vinkade, skrattade. Sen stack han iväg bland buskarna. Åt i vår chef och sa han plats. Han satt där han satt. Vi fick jaga över stock och sten, jaga hela Södertörn, jaga norr om Stockholm, jaga. Vi fick tips från alla håll, jaga. Ja, vi fick jaga. Polisen fick jaga, men vi fångade dem till slut. Vi tog helikopter och vi hade kustbevakningen. Hängdes ut i pressen, för vi fick ingen namn. Men så kom ju hösten, kylan slog till och regn sänkte deras mod. Sen så fick vi tips från Expressen att Tumba Tarsan, han var i Stocksund på vägen till stan, sa Expressens redaktion. Vi tog dem på bron. Ja, vi tog dem. Polisen tog dem på Stocksundsbron. Vi tog dem. Expressen var där och ville tog dem. Ja, vi tog dem. Tog dem. Polisen tog dem och häktade dem till slut. Skoja med polisen, det är en sportens särskild gren. Jagas av en byling, det är en lek för män. Springa, simma långt, klättra fort och ha kondition. Du ska tåla kylan, vätan och svälten. Och är du ingen övermänniska hamnar du snart på slutstation. Det är slutstation. För vi tar dem. Ja, vi tar dem.
Ja, Bertil, Skoja med polisen hette den låten. Hur gick det där till egentligen? Skoja med polisen?
Det gick ju bra i 6 månader, men sen tog det slut. Och någonstans här slutar ju också historien om Tumba Tarsan. Han dömdes sen till ett långt fängelsestraff. Och sedan så när han kom ut så försökte han komma tillbaka till samhället. Han blev vegetarian. Han höll föredrag om djurens rätt. Han kämpade för fångarnas förbättrade omständigheter via organisationen KRUM. Han gav ut en bok tillsammans med en kvinna som han hade fått kontakt med i fängelset. Han försökte komma tillbaka helt enkelt. Och han startade faktiskt ett åkeri också som han drev. På något sätt så önskar väl jag i alla fall att den här musikalen ska ge en både en nostalgisk skön känsla och ett minne av 50-talets gångna tid. Men också att på något sätt ge en bild av att någonstans under den där sommaren 1954 så fann Alice och Rolf kärleken så länge den nu varade.
Ja.
Och mådde bra av det.
You.
Där hörde vi låten Nu mår jag bra, och den gjorde de alltså ett tag.
Ja, och det var väl då avslutningen på den här musikalen. Mm. Och det kommer väl också bli slutlåten i en kommande scenisk föreställning.
Ja. Allt det här, det var så bara egentligen en sommar, en höst.
Ja, och det var egentligen inte heller någon stor sak, utan det var en liten, ganska obetydlig och harmlös historia som blåstes upp till väldigt stora proportioner och som då har gett eko ända in i våra dagar. Och själv har jag suttit på den där bänken utanför polishögskolan i Sörentorp.
Jaha.
Och mediterat framför Tumba Tarzan, konstapel Björk och Bildsköne Bengtsson.
Det var ju en gripande historia faktiskt.
Okej.
Okay. Om en fjäder som blev en stor höna. Och det där, det har du alltså mestadels funderat ut här i Thailand. Fått inspiration.
Jag har väl gjort min research i Sverige och sen har jag gjort skrivningarna i Thailand. Ja. Kompositionerna.
Det är ju ett behagligare klimat att jobba här i Thailand.
Faktiskt.
Då tackar vi dig, Bertil, och hoppas vi får komma tillbaka till den där andra historien. Och en sista fråga bara. Har du något nytt projekt på gång eller du vilar just nu?
Det är det jag funderar på. Vad i helvete ska jag göra nu?
Ja, det är ju alltid så när någonting är färdigt. Vad kommer sen?
Precis.
Vi får hoppas det blir någonting om Thailand.